Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
Tjena allihopa, nu får vi lyssna in Jonathan Jeppsson, som är en av Sveriges absolut främsta klimatjournalister. Och det var så att jag läste en bok som jag blev väldigt... nästan deprimerad av. Det var hans bok 8 steg mot avgrunden, där vi pratar om klimatet. För att det är väldigt ofta som jag har suttit i dialoger och lyssnat på saker, och då säger man så här: nej, men det är jätteviktigt att vi gör någonting nu. Tiden håller på att rinna iväg från oss. Vi måste ta tag i det här, och sen så, och gör vi det här nu så kommer vi att lösa det. Men vad är det som säger att vi kommer att lösa det? Vad är det som säger att inte redan tiden har runnit förbi? Och det älskar jag med den här boken. Han går in på, efter sina hundratals intervjuer med olika klimatforskare, så sammanställer han det på ett väldigt bra sätt här. Och efter jag läste den då kände jag att okej, nu förstår jag. Nu förstår jag hur allvarligt det här är. Så att nu hoppar vi in i ett samtal om klimatet, där vi får reda på sanningen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jonathan Jeppsson. Jag har ju följt med det som har varit med Greta och läst artiklar och varit så här ganska... medioker intresserad, alltså inte ointresserad av klimatet, men ändå så här att jag pratar med folk i podden och alla är ganska optimistiska att vi kommer hitta en lösning, vi har alltid hittat en lösning under alla våra saker, och man ger ett gäng exempel på det, på att vi har löst krig och vi har kommit med penicillin och vi har gjort det här och vi hittar lösningar. Men det tills jag läste din bok 8 steg mot avgrunden, som jag förstod på allvar hur, alltså hur illa allting är, hur världen ser ut och vad problemen är. Så att därför så, det är verkligen som alla som lyssnar på den här, jag rekommenderar starkt att läsa eller lyssna som jag gjorde på Storytel på Jonathans bok 8 steg mot avgrunden, för den ger ett helt annat perspektiv och också är fritt från all jävla bullshit som alla håller på med. Och det, jag förstår, det behövs bullshit-grejer också, men man behöver nog kombinera bullshiten med någonting som är bara så här, okej, det här är faktan. Det här är det som ligger just nu. Så jag får säga, mitt riktiga klimatintresse har kommit tack vare din bok, så det får jag tacka så hemskt mycket, Jonathan. Men kan inte du berätta hur ditt klimatintresse kom upp och hur allt startade?
Ja, hur långt tillbaka ska jag gå egentligen? Jag tror att...
Du kan berätta lite grann vad du gör idag och så här hur...
Ja, idag är jag ju nyhetschef på Aftonbladet. Vilket innebär att jag är med och planerar hur sajten ska se ut på Aftonbladet och lägga upp granskningar och olika grepp och vilka nyheter vi ska skriva om och så vidare. Men parallellt med det här så har jag haft ett rätt stort klimatintresse ganska länge. Och jag kände väl att Aftonbladet, precis som alla andra i samhället förresten, behandlade klimatproblematiken lite ryckigt så där. Det blossade upp då och då. Vi gjorde några nedslag, vi gjorde några artikelserier och sen sjönk det undan. Och så har det ju varit med klimatintresset liksom under de senaste 20 åren, kan man säga. Det har blossat upp, medierna har varit lite intresserade och sen har det sjunkit undan. Så man kan väl säga att efter, vi var inne i en rätt jobbig period under MeToo, hösten, som vi hade en riktig jäkla skithöst helt enkelt. Och den dränerade många av oss väldigt mycket på olika sätt. Det var som att vi var liksom en redaktionell ground zero under den där hösten. Efter det så kände jag liksom att nej, jag måste göra någonting genuint. Jag måste liksom ta mig an en fråga, någonting som är på riktigt. Som verkligen går in i hjärtat på mig. Och då började jag skriva om klimatet. Och då kände jag att jag ville ta reda på hur det låg till.
Superkort bara, varför gick hela er redaktion ner i graven känslomässigt?
Under MeToo-hösten? Ja, nej, men det var ju ingen hemlighet. Vi var ju liksom, det var ju en person på vår redaktion som anklagades för en våldtäkt långt tillbaka i tiden. Och fokuset låg väldigt mycket på vår redaktion och även TV4 kan man väl säga. Och andra medier skrev om oss och det... Vi blev utsatta för ett klassiskt drev, sånt som vi själva ibland anklagas för att utsätta andra för. Så det var en väldigt tuff period. Den fick väl många att tänka efter helt enkelt. Liksom. Men i övrigt har inte det någonting med min bok att göra, utan det var bara liksom det som lite grann var en av anledningarna till att jag började känna att nu måste jag göra något gediget och något äkta. Mm.
Ja, och vad var steget efter det då? Varför valde du klimatet då?
Därför att jag kände att det är någonting som inte stämmer. Jag kände att det är någonting som ekvationerna går inte riktigt ihop. När jag började intervjua då en massa klimatforskare för att ta reda på hur illa ute vi var, så hörde jag, tyckte jag mig höra i deras röst att visst man kan prata om lösningar, men lösningarna räcker ju inte. Det var väl då jag började känna någon smygande sån här overklighetskänsla. Varför skriver vi inte mer om det här? Och det här var ju före Greta då, som jag skrev om det här. Sen har ju positionerna flyttats fram något enormt efter att Greta har börjat opinionsbilda för klimatet.
Mm. Vad var din första insikt då? Som kände att det här går inte riktigt ihop?
Nej, men insikten var ju att forskarna hävdar ju att vi måste skära ner på utsläppen med ungefär 7% per år. Istället så ökar utsläppen varje år. Det är ju liksom den mest uppenbara insikten att hur mycket vi än pratar om grön teknik och den gröna omställningen och Att vi ska ha laddstolpar i hela landet och bygga höghastighetståg. Alltså det spelar ingen roll hur mycket vi pratar om det, så länge liksom inte grundekvationen är på plats. Vi måste minska med utsläpp varje år med 7%, kanske 15% i Sverige, för att vi ska liksom ge de växande ekonomierna möjlighet att blomstra och sådär. Men vi ökar utsläppen. Nyligen kom det en rapport som visar att om 3-4 år så kommer utsläppen att nå all time high. Och 2030, alltså om mindre än 10 år, så kommer utsläppen ligga 16% högre än i år. Om vi följer de planer som har lämnats in inom ramen för Parisavtalet. Och det är ju liksom... Det är ju, jag brukar göra den jämförelsen med corona. Det är som om vi liksom skulle bara låta pandemin fortgå utan att göra någonting, för att så småningom kommer vi nog kunna fixa coronaproblemet. Men så, det var inte så vi behandlade corona.
Men menar du då att Parisavtalet, när det sattes, att det har sattes på helt fel grunder och man har byggt upp det på helt fel sätt?
Nej, det menar jag egentligen inte. Men
jag menar, om det inte har den effekten som man hade när man satte det, om man skulle följa det.
Jag tror att det var det bästa man kunde åstadkomma just då. Men det man kan konstatera nu, för det ska ju, Parisavtalet är ju, ska ju hela tiden uppdateras och man ska skärpa planerna. Men det man kan konstatera, enligt de planer som har lämnats in nu inom ramen för Parisavtalet, så är de otillräckliga.
Mm.
Det är de.
Okej. Jag älskar den här grejen med att du brann för det här så mycket. Så att du liksom gjorde grejer där folk till och med så här undrar så här, vad håller du på med för någonting?
Vad tänker du på?
Jag tänker på ABBA.
Ja, det kan jag berätta om. Men det var ju inför Parisavtalet, så kände jag så här att förra gången världsledarna träffades så blev det ett misslyckande. Det var då 2009 i Köpenhamn. Det blev ett stort misslyckande. Barack Obama satt och så ledsen ut på någon bordskant och Merkel satt och deppade i mitten. Så kände jag så här att det får inte bli ett misslyckande till. Och då tänkte jag så här att finns det någon annan som kan förenas kring någonting som tycks omöjligt, som har varit omöjligt i alla år, som kan visa lite grann hur världsledarna hur man gör när man förenas kring någonting. Jag tänkte så, ja, ABBA skulle kunna förenas kring det här. De skulle kunna gå ihop och göra en konsert för klimatet, för att visa, så här gör man när man förenas kring någonting som tycks omöjligt. Så jag...
Klockrent. Ja, jättebra.
Så jag kontaktade ABBA då. För de har ju liksom varit så där ganska engagerade i olika sammanhang. Gett pengar till FI och de har stöttat olika behjärtansvärda ändamål. Så jag kontaktade dem via deras presskontakt där liksom och skrev ett brev som jag höll på med det i veckor och försökte formulera det så bra jag bara kunde liksom, så här, för att det skulle bli. Och så skickade jag in det till presskontakten som lovade då, tackade för det fina brevet och lovade att skicka vidare till Björn och Benny. Och sen så gick jag där någon vecka och liksom kände liksom, fan om det här går, alltså, och lyckas få dem att återförenas. Det hade varit rätt tungt. Men sen kom ju det då det nedslående beskedet att de tackade för det fina brevet och Björn och Benny hade läst och sådär. Och de förstod liksom problematiken och frågans gigantiska dimension, men tyckte då att trodde inte att en återförening skulle kunna göra någonting åt saken. Tyvärr.
Nej.
Men nu är de ju återförenade ändå.
Ja, men det kanske var du som...
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
Du får ta på dig den bara. Jag gillar ändå den grejen. Verkligen riktig... Alltså, du försöker tänka outside the box och verkligen liksom kämpa för det. Och även United.
Mm. Precis. Men det är ju så att den här krisen har ju sådana dimensioner så att det kommer ju krävas väldigt udda och irrationella lösningar på den. Inte säkert att ABBA hade kunnat lösa liksom det, men det hade kunnat opinionsbilda. Absolut.
Mm. Och om vi skulle gå in på status idag på klimatet. Om du berättar lite grann om 1,5, den globala uppvärmningen. Om vi skulle börja där. Var är världen just nu?
Nu är ju världen på väg mot ungefär 3 graders uppvärmning kan man säga. 2,7 i senaste IPCC-rapporten. Tidigare har det sagts mellan 3 och 4 grader vid seklets slut. Alltså det är bara seklets slut. Sen kommer det ju i värsta fall fortsätta. Om det blir så, 2,7 grader låter ju inte så mycket, men det innebär ju en fullständig katastrof för liksom hela jorden och dess invånare på alla sätt. Och den biologiska mångfalden och människans civilisation. Så det är väl det där vi är på väg just nu. Och det är ju börjar väl allt mer stå klart att vi kommer inte klara 1,5-gradersmålet. Olika forskare gör ju olika bedömningar. Men det verkar vara så att även om vi nu sätter till allt vi har så kommer vi att tvingas acceptera att vi går över 1,5 grader. Det är ju jätteproblematiskt, för då måste vi ju ändå någonstans återvända ner under 1,5 grader. För 1,5 grader är ju ändå den barriär, om man får uttrycka sig slarvigt, som vi har satt upp för att de här klimateffekterna inte ska skena iväg.
Och vad händer? Nu är vi på väg mot 2,7 grader, eller 3 grader. Mm. Vad händer vid 3 grader?
Ja, alltså den bana vi är inne på innebär ju att så småningom kommer ju då Arktis is att vara borta helt och hållet under sommaren. Det är ju många forskare som menar att det är mer eller mindre oundvikligt. Alltså att vi förlorar isen på sommaren, och det kanske sker någon gång mellan 2050 och 2070. Och det är ju, kommer ju få konsekvenser som vi inte kan överblicka. Plötsligt så finns ingen is som reflekterar solljuset. Det betyder att allt solljus genom den så kallade albedoeffekten kommer att sugas upp i havet istället. Och det, man tror ju då att det kommer innebära att allt fler stormar kommer att drabba Europa till exempel. Ja, det kommer få en massa olika effekter. Liksom det här med jetströmmen har du säkert hört talas om. Redan nu tror man ju att den försvagade jetströmmen gör att det blir såna här...
Golfströmmen menar du?
Nej, golfströmmen är ju ett kapitel för sig. Jetströmmen är den polarvirvel som driver runt vädersystemen på norra halvklotet kan man säga. Eftersom temperaturskillnaden mellan Arktis och de breddgraderna söderut, den minskar allt mer, det blir mindre skillnad, så går den här jetströmmen allt långsammare, och det innebär att den kan bilda sådana här utbuktningar där värme kan tränga upp mot Arktis, men också kyla kan tränga ner utöver kontinenterna. Och då tror man att det är det som låg bakom det här, att Texas, jag vet inte om du minns, i vintras var det ju liksom sån fruktansvärd köldknäpp i Texas där flera människor dog och sådär. Det innebär för att de här jetströmmen buktar sig, tror man. Det är inte helt fastslaget, men man tror att det är så. Och då kan kylan tränga ner över kontinenterna. Så den globala uppvärmningen innebär ju inte bara uppvärmningen, kommer ju också innebära kyla. Plötslig och väldigt bister kyla i vissa områden. Så det där är ju ganska uppenbara saker att
Arktis kommer att smälta.
Ja, som det verkar. Ja. Sen kommer ju isen att återbildas på vintrarna. Men somrarna kommer till att börja med vara isfria om utvecklingen fortsätter så här.
Ja, är det någon mer sak som kommer hända vid 3 grader?
Alltså, risken är ju att vid 3 grader så får vi liksom en stor... Så sätts alla de här återkopplingseffekterna igång. Metanet frigörs i Sibirien. Regnskogarna brinner allt mer och blir allt mer savannliknande.
Som det är Kalifornien kanske
mer. Ja, alltså det, vi är ju redan inne på...
Södra Kalifornien var väl lite mer savannliknande.
Precis, och det finns ju redan inslag av savann i regnskogen nu där man har skövlat. Och det farliga är ju alla de här tipping points som det så heter. Det är ju en term som då sägs visa att olika system på jorden, som regnskogen till exempel, de har en tipping point. När går man över den gränsen så bryter systemet samman. Alltså då kan inte liksom regnskogen längre fungera som den gör idag, med att den själv bidrar med sin egen nederbörd till exempel. Och man tror ju att det finns sådana här tipping points då på olika platser på jorden. Så när vi går över dem så är det liksom, blir de omöjliga att dra tillbaka på något sätt.
Jag läste att runt 2030-2040, som ändå är alltså väldigt, väldigt snart. Det är ju liksom om 10, 15, 17 år. Kommer vi, alltså du skriver ju om det, att vi kommer gå tillbaka till det förflutna för att koldioxidhalterna kommer vara så höga. Och då pratar vi om att det går tillbaka till hur det var för 3 miljoner år sedan. Vad är liksom konsekvensen av det?
Ja, konsekvensen är ju att den allvarligaste konsekvensen är ju att vi kommer få betydligt högre havsnivå. För det är liksom en stor del av världens befolkning bor idag vid kusterna. Och man tror ju att havsnivån kommer vara ungefär en meter högre vid seklets slut än den är idag. Och det skulle ju tvinga miljontals, ja kanske miljarder människor på flykt från städerna, som inte alla städer, men städer som Miami till exempel, New York kommer ha trubbel, flera indiska städer, Shanghai till exempel också. Så det finns en stor problematik just kring stigande havsnivå, och det är svårt att se hur man ska kunna lösa det. Man kan naturligtvis liksom bygga vallar och skyddsmurar och sådär. Och det görs ju redan idag. Men förr eller senare så kommer ju människor behöva fly och omlokaliseras. Så det är ju en av de allvarligaste konsekvenserna, och som är väldigt tydlig också, om då det fortsätter så här. Och det finns många andra också.
Ja, men vi skulle kunna gå in på konsekvenser för Sverige. Golfströmmen. Jag vet att du pratade med Johan Rockström också om när det kom liksom tre olika rapporter. Det var väl 2018 i oktober. Och då så kom han och hans team med en av de här rapporterna av att Golfströmmen har tappat 15-20% där någonstans. Kan du berätta vad konsekvensen av det är och varför det är så?
Ja, Golfströmmen är ju det som gör att vi, trots att vi bor så långt norrut på halvklotet, ändå kan ha ett drägligt klimat där vi kan leva och odla saker och sådär. Och det har ju kommit flera stycken oroväckande rapporter om att Golfströmmen är på väg att försvagas. Och de experter som jag har pratat med, de ser det här som ett... det är oundvikligt att den kommer att försvagas. Och likadant finns det i senaste IPCC-rapporten tydliga genomgångar av att Golfströmmen kommer att försvagas. Så det är liksom det är ett faktum. Vi vet att det kommer att bli så. Sen vad det får för konsekvenser är naturligtvis svårt att säga om, vilket det alltid är med framtida orsaker. Men i värsta fall, om Golfströmmen stängs av, och det har skett tidigare i historien, att Golfströmmen har stängts av ganska snabbt. Det är ju det som sker i den här Day After Tomorrow, den här filmen. Att plötsligt så på bara några dygn så stängs Golfströmmen av, och så fryser hela Manhattan till is och sådär, och fredsgudinnan får krackelera liksom.
Just det.
Den utvecklingen är ju helt osannolik. Den kommer inte hända. Däremot kan det bli så på sikt att vi får sjunkande temperaturer även i Sverige och på hela norra halvklotet om det blir en kraftig försvagning av Golfströmmen. Och det är i absolut värsta fall kan det bli liksom som att temperaturerna i Norden då hamnar på nivåer som är liksom som Alaska. Alaska ligger ju ungefär lika högt som eller norra Stilla havskusten i USA. Ligger ju ungefär på våra breddgrader. Men har ingen golfström fastän de ligger vid ett stort hav. Och där är ju temperaturerna betydligt lägre.
Vad ligger de där ungefär?
Ja, man kan väl säga att de ligger med 3-4 grader lägre i genomsnittstemperaturen än hos oss. Så det är rätt mycket för att vara en genomsnittstemperatur. Men det här är ju i absolut värsta fall. Och det är till viss del spekulativt. Men det man kan säga är att en försvagad golfström ställer oss inför problem som vi knappt kan överblicka.
Nej, men bara så att man får lite förståelse. Vad kan det innebära? För att när man lyssnar på det så här, 3-4 grader. Man bara, ja, men idag spelar ingen roll om det är... Ja, men vi säger så här, idag är det 20 grader. Men imorgon är det 15. Och om det hade varit 11 istället. Man är ju så här, skitsamma. Alltså när man lyssnar på det så är det ju spontant. Så ja. Man tänker. Varför har en så här så kraftig konsekvens? Och vad är konsekvensen?
Nej, men om det blir en så kraftig nedkylning alltså i Norden, då kommer ju isarna börja flytta sig ner över norra halvklotet. Då kommer ju liksom istället, då kan man ju tänka sig att ja, kanske kan det då den globala uppvärmningen balansera det här. Också väldigt spekulativt. Det här går ju inte att liksom förutse. Men, det skulle ju bli ett helt förändrat klimat. Alltså det skulle ju bli extremt. Och om vi tänker så här. Just nu har uppvärmningen ökat med 1 grad och vi ser redan konsekvenser. Alltså vi ser ju det idag. Hur vädersystemen har hamnat lite i olag, tycks det ju vara.
Alltså mer bränder.
Mer bränder, mer intensiva regn. Vi får se liksom värmeböljor, till exempel Kanada som slår rekord. Det är 1 grad. 1 grads skillnad. Då kan man ju tänka sig vad skulle hända med 3-4 grader åt andra hållet. Det går nästan inte att överblicka. Liksom. Men
ja, jag förstår det.
Återigen, det här är spekulativt. Det är jättesvårt att slå fast att det kommer bli så här. Men
och när det blir så här med så stora, när jag pratade med Johan Roxson så sa han också att det finns liksom case på att det kan bli 4,5 miljarder på flykt. Att människan inte är gjord att ha den här genomsnittstemperaturen som kommer att ske. Att det går liksom inte att leva där och hela världen kan inte ha en AC överallt var man än är. Så att det kan bli miljarders personer på flykt. Och då tänker jag så här att om det blir det, då öppnar det upp för jättemycket andra problem. Vi märker ju nu bara vad som skedde när det är liksom någon miljon personer på flykt. Tänk när det är 100 miljoner personer på flykt. Med hur människan kommer att agera också på det. Som du också skriver i din bok, det är lätt att öppna på en sån här... Liksom, öppna dörren om det sker någon katastrof, exempel någon tsunami i Thailand, att man öppnar dörren för andra under en begränsad tid. Men att det kommer 100 miljoner på flykt eller 1 miljard människor på flykt, då tenderar ju man att stänga saker istället och tenderar att hålla ännu hårdare det som är mitt.
Precis. Och det är går rätt snabbt för en civilisation att göra de där förändringarna i hur man ser på gästfrihet och öppenhet och sådär. Liksom. Det ser vi ju. Ser vi bara den förändring som har skett sedan 2015 här kanske i Sverige. Att, då var det öppna era hjärtan och stora manifestationer. Och idag är det kanske inte lika öppet. Men det är sant. Det är ju... det kommer ju ställa samhället eller samhällena för extremt stora utmaningar och påfrestningar. Och det, vi vet ju inte hur vi ska kunna lösa dem.
Men vad tror du då? Om du skulle få, du har skrivit mycket om den boken, men om du bara skulle måla upp hur det ser ut under 2100, tar vi då, om 80 år, vilket gör att det är våra liksom ett gäng av oss som lyssnar kanske med då, men framförallt är våra barn med då. Berätta lite grann hur du tror att livet på jorden kommer att se ut. Efter allt du har forskat på, tänkt på och analyserat i boken och allting. Berätta hur, vad du tror.
Ja, alltså man skulle kunna göra två scenarier istället. Det ena scenariot handlar ju om att vi faktiskt inser hur illa ute vi är. Vi inser det med hela vårt väsen. Vi inser det på det sättet som handlar om, alltså ungefär som vi behandlar allemansrätten idag. Vi slänger inte sopor i skogen eller ett batteri i skogen. Vi gör det inte för att det helt enkelt är fel. Vi gör det som är rätt med naturen inom ramen för allemansrätten. För att det är rätt, helt enkelt. Vi behöver inte motivera det för oss själva. Vi behöver inte liksom sådär, säga att ja, men nu kör jag ut med mina sopor i skogen. Varför ska jag inte göra det? Det är helt enkelt fel. När vi börjar se på även våra koldioxidutsläpp eller våra, liksom det vi förorsakar liksom naturen i stort eller biosfären i stort. När vi börjar se med samma självklarhet på naturen på det sättet även i stort, då har vi en möjlighet att lyckas. Då har vi en möjlighet att lösa det. När även våra politiker börjar se det så. För det är inte liksom, det här är inte bara en sak som ska ligga på individen. Det är ju det ena. Då har vi en möjlighet att lyckas. Men för att återgå till din fråga, om vi inte lyckas och om vi då fortsätter på den bana vi är inne på nu, alltså där vi kommer 2030 enligt då forskarna att ligga 16% över dagens nivå, eller om det var 2015 års nivå i utsläpp, då går vi ju en väg till mötes som handlar om att det kommer att ske en rad, ett pärlband av olika sammanbrott i vår civilisation. Så gradvis kommer då saker att, som vi tar för givna att bryta sönder. Och det, hur det blir om 80 år, det är väldigt svårt att säga om egentligen. Nu har jag skrivit en hel bok som handlar om att säga om framtiden i och för sig. Men man kan ju säga att det kom ju ett stort sånt här konsultföretag som heter KPMG. En av deras högsta chefer gjorde en genomgång av ett gammalt arbete som gjordes av Romklubben början av 70-talet. Som handlade om civilisationens gränser, tillväxtens gränser. Hon gjorde en ny studie som visade att en systemkollaps, eller en ekonomisk kollaps var det snarare, kan inledas redan om 20 år. Då hotar de här, då har vi liksom tänt de här gränserna så pass långt så att då funkar inte systemen längre. Alltså då funkar det inte att vi liksom, då blir liksom de samverkande krafterna för stora för att vi ska kunna gå vidare med det här systemet. Och hon är ju inte någon domedagsprofet vilken som helst. Alltså hon jobbar för ett stort konsultföretag som har och är liksom har akademiska examina i just riskanalys.
Johan Rockström sa att om vi gör allting rätt så har vi 67% sannolikhet att lyckas. Mm. Med 2-gradersmålet. Vad säger du när du hör det?
Ja, för att använda en sliten liknelse. Skulle man sätta sig på ett flygplan som har 67% chans att landa? det är ju tveksamt om man skulle göra det.
Om man gör,
om
allt,
man
rätt.
Gör allt rätt.
Ja. Om man gör allt rätt.
Nej, men det är ju en...
Vilket gör att sannolikheten att göra allt rätt är ju bara inte, är också ganska låg. Det är en annan procent. Hur stor sannolikhet är det att vi gör allt rätt? Det är också
precis,
en fråga.
För det är ju inte bara det att vi måste minska våra utsläpp. Vi måste ju också suga upp de utsläpp som vi redan har åstadkommit. Alltså vi måste ju pressa ner koldioxidnivåerna i atmosfären. Så då ska vi bygga industrier som då bara har till uppgift att suga ut koldioxid ur atmosfären. Och 2050 måste vi suga upp mellan 2 och 10 miljarder ton koldioxid varje år för att ha en chans att nå de här kalkylerna. Och 10 miljarder ton, det är lika mycket som sugs upp av haven varje år. Så det vi ska bygga upp, det är en helt ny biosfär. Liksom. Alltså det är en helt ny industri. Det kommer vara det största mänskligheten har åstadkommit i vad det gäller infrastruktur. Så det är vad som, och det här är inte liksom en bonus. Det här är vad vi måste göra.
Men kan man bygga det? Alltså problemet med det också, det blir ju en effekt så här, det här som också står om att man ska bygga en bil, typ en Tesla. Mm. Att man bygger en Tesla nu för att man vill få bort avgaser. Men problemet är att, Johan sa det, att vi har 9,5 år på oss att lösa det här. Som handlar då också om att vi måste minska allting de här 9,5 åren. För att vi har typ, var det 40 miljarder ton koldioxid, förrätta mig om jag fel. Och så vi får ju av med 40 miljarder om året. Ja, det var 400 miljarder var det. Och då jag var med 40 miljarder om året. Så att, ja, vi hade 9,5 år på oss i alla fall. Men problemet är om vi bygger 1 miljard Teslor nu för att byta ut allting, så kommer vi ju öka koldioxidutsläppet jättemycket för att sen tjäna in det om 30-40 år. Det är också ett problem. Alltså att bygga den här industrin du pratar om, det är ju inte gratis.
Nej, och det kan inte göras helt koldioxidneutralt. Så är det ju. Det är ju någon sån driftan, eller någon första koldioxidsug igång på Island tror jag, som suger in, jag minns inte vad det var, om det var 1 miljon. Nej, det var, jag minns inte. Det var, men det var i alla fall att vi måste bygga liksom 1 miljon sådana anläggningar som den som opererar nu på Island. Bara för att suga in USAs utsläpp varje år. Så måste vi till med 1 miljon. Och det är liksom, nej men det är klart att vi kan bygga det om vi inriktar all vår industri på det. Liksom. Men då krävs det ju en annan typ av beslut än de vi har idag.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, och nu går vi väldigt mycket så här efter kortsiktiga och långsiktiga beslut. Det är bara att kolla på alla som skaffat gymkort till januari. 95% har ju brutit efter 20 dagar. Och att vi går väldigt mycket på de här... Liksom, det är ganska svårt att få folk att tänka på pensionen när man är 35 år. Men man skulle kunna tänka på någonting som gör att jag kan tjäna lite extra pengar nu idag. Och ta en kostnad för det nu. Inte heller så himla kortsiktiga och långsiktiga. Hur tänker du?
Nej, men det är helt rätt. Ja, men det är helt rätt det du är inne på. Att vår hjärna har ju egentligen inte utvecklats så mycket sen den var en stenålders hjärna. Vi är fortfarande rätt inställda på att reagera väldigt snabbt och väldigt effektivt på akuta hot. liksom när en när en bil kör fort på gatan eller när det kommer en ambulans, och då är vi genast där och är med liksom. Men långsiktiga hot har vår och hjärna ganska svårt att hantera. Vi uppfylls rätt mycket av vad som är här och nu, och det klart man kan planera några år framåt i tiden. Men börjar vi snacka så här 10 år fram i tiden, så börjar det bli rätt suddigt för väldigt många. Jag ska planera någonting som ligger 10 år fram i tiden. Det är jäkligt svårt. Och dessutom ska jag göra det med alla andra människor på jorden. Alltså vi ska ha en gemensam syn på vad som ligger 10 år fram i tiden. Alltså det ställer oss inför helt orimliga krav egentligen. Och det är det som är problemet. För det är ju så, vi har ju liksom ett, det finns en sociolog som heter Sigmund Bauman, han har sagt att vi har liksom ett kosmopolitiskt system, alltså ett system, ekonomiskt system som omfattar hela jorden. Men vi har inget kosmopolitiskt medvetande. Alltså vi har liksom inget tänkande, gemensamt tänkande, utan vi har bara ett ekonomiskt system. Och det är ju liksom det stora problemet nu, att vi måste skaffa oss det här kosmopolitiska medvetandet för att kunna klara det här.
Michael Burry var ju en person som förutspådde finanskraschen och gick in och satsade väldigt mycket pengar och det, och blev ju extremt rik på det också. Berätta lite grann om han och vad hans nya satsningar.
Ja, han blev ju ökänd då för att han satsade på en finanskrasch då 2008-2009. Så han satsade ju mot hela marknaden som sa att allting kommer att stiga liksom. Och gjorde sig en förmögenhet på när då sen bubblan sprack. Det finns ju en film om honom, The Big Short tror jag att den heter. Där han i slutet av filmen säger att, eller hans rollkaraktär säger att, nu går han helt och hållet in i vattenbranschen. Det blir hans stora satsning att spekulera om och satsa på vatten. Och det gör han ju av en anledning. För vi kommer ju att med största sannolikhet att drabbas av en enorm vattenbrist någon gång om 30 år ungefär. 20-30 år. Och den kommer att drabba oss på olika sätt. Det är lite ironiskt också på något sätt att vatten kommer att vara mängden vatten, ett överflöd av vatten kommer att vara det stora hotet vid kusterna, men samtidigt så kommer vi lida brist på sötvatten eller färskvatten. Och
hur hänger det ihop?
Ja, det hänger ihop på flera olika sätt. Vi är ju på väg att tömma flera av de här stora grundvattenreservoarerna som finns under USA till exempel, Ogallala-reservoaren. Och det finns i Indien är grundvattennivåerna också på flera håll väldigt låga. Och det är ju för att vi behöver vatten till bevattning helt enkelt, för att kunna odla dels ja, de grödor som vi själva ska ha, men också som många av de boskapsdjur vi har, så att de kan växa. Så vi kan äta upp dem. Men vattenbristen är ju liksom, den kommer ju bli akut för många av de stora städerna, för hela tiden fortsätter ju urbaniseringen och folk flyttar in till städerna, och det är ju den liksom en trend som vi har sett de senaste åren som bara kommer att fortsätta öka. Folk är på väg in till städerna för att söka sig ett bättre liv, och där kommer ju vattenbristen så småningom att bli akut.
Mm. Och det var ju så här förut, var det Kanataga som det var bara nära 100 meter den här grundvattennivån i de här liksom sprickorna man får upp grundvatten ur. Och nu så var det om några år eller vad det var, skulle det vara runt 1500 meter.
Att de... Det var någonstans i Indien tror jag. Precis. Nej, men det illustrerar ju väldigt tydligt att vatten är... kommer vara en stor bristvara framöver om utvecklingen fortsätter så här. Och det är väldigt svårt att se hur man ska kunna, det tar ju extremt lång tid för vattnet att återbildas i de här grundvattenreservoarerna. Det är svårt att se hur det skulle kunna liksom under ett loppet av några år liksom sippra ner och bli till nya stora reserver. Så det här kommer bli ett problem. Och det är ju det som är hela grejen. Och titta över jorden idag så ser du det ena problemområdet efter det andra. Var för sig så kan man resonera kring dem och tänka att ja, men det här måste vi försöka lösa. Men den sammantagna effekten är så svår att se framför sig. Bara AC-användningen som ska öka från 1,5 miljarder apparater till 5 miljarder de närmaste 20 åren. Bara hur mycket el den slukar, alla de här apparaterna slukar, och hur elen produceras. I Indien produceras den fortfarande med kol till stor del. Bara om man tittar på det här med AC så kan det i sig vara ett hot mot 1,5-gradersmålet. Bortsett allting annat. För att rumskylning kommer bli en sån stor faktor i framtiden. Och går du igenom område efter område, vatten, AC-användning, liksom skogarna, Sibirien. Alltså problemen hopar sig överallt. Det är bara det är så svårt att se de sammantagna effekterna. Mm. Jag är ledsen att jag sänker stämningen. Förlåt.
Nej. Ja, nej, men det, men jag tycker det är det jag gillar, att man får på riktigt får det berättas. Alla forskare efter du har liksom träffat, alla tankar du har haft, och att man får liksom men sammanhanget, och man förstår att det här är så otroligt, otroligt allvarligt. Och också den här grejen som bara är nu kring Nilen, kring indisk vattenterrorism, Pakistan, att det blir liksom krigshandlingar. Mm. Jag tycker det exemplet blir ju, det är väldigt bra runt Pakistan. Mm. Kan du berätta om det, så man förstår så vidden av vatten och hur det kan vara att bli krig, kort och gott?
Ja, det där är ju inte så ofta man pratar om Pakistan kanske. Men det är ju så att man fruktar ju att när glaciärerna smälter i Himalaya till exempel och Hindukush, bergskedjan där, vilket de kommer att göra. Alltså det finns forskning som pekar mot att även om vi klarar 1,5-gradersmålet så kommer en tredjedel av glaciärerna i Hindukush, alltså där Himalaya, några av världens högsta toppar ligger, så kommer de att smälta med en tredjedel. Det kommer innebära att vattenflödet i många av världens stora floder där i Asien kommer att öka kraftigt under ett tag. Men i takt med att då glaciärernas smältvatten sinar så kommer också då de här stora floderna så småningom att sina, tror man, runt 2060. Och det är klart att alla de här miljarder människorna, eller i alla fall dryga miljarder människor som lever och som är beroende av de här floderna, kommer ju drabbas av det här. Och då är ju Indien och Pakistan som då är ständigt i luven på varandra om olika gränskonflikter. De sitter ju på kärnvapen till exempel, båda två. Så man ska inte underskatta liksom vattenbrist den tändande gnistan eller kan bli den tändande gnistan i världens framtida konflikter.
Och 27 av världens största städer kommer inte kunna möta efterfrågan 2050.
Nej.
Då är det alltså redan om 28 år typ. Då kommer det vattenbrist i 27 av världens största städer. Den är ju också så här väldigt märklig. Alltså det känns som en annan verklighet än vad som är idag.
Fast det är det inte. Alltså vi har redan haft vattenbrist. Alltså de problemen är redan här. I Sydafrika hade vattenbrist så att det var liksom det man kallar för day zero, tror jag. Liksom att när vattnet plötsligt är slut i kranen. Det hade de för jag vet inte om det var förra sommaren eller förra igen. Likadant så har det varit så i flera indiska städer. Plötsligt så liksom de där grejerna är redan här. Det är inte någonting vi behöver liksom. Att ha tillfälligt slut på vatten i städer, där är vi redan.
Mm-hmm. Ja, det är bara när man själv är i Sverige och så här. Man är, ja. Man har inte fått
nej,
känna
men det,
på
det. Nej, men riktigt. Det är väl så. Liksom, det är ju så att kollapser, om man nu kan prata om en kollaps i det här fallet, de sker ju liksom i... Det är ju inte den stora domedagen som kommer plötsligt att liksom, slå till och vi alla kommer vakna upp i ett nytt land. Liksom. Utan om det blir... Om de här sakerna som jag då liksom skriver om i boken, om de infrias, alltså om de blir verklighet, så kommer det ju vara ett sakta sluttande plan. Alltså det kommer ju liksom att bli små, små störningar som omärkligt kommer att bli större och större och som vi kommer att vänja oss vid. Så kan det också komma liksom större störningar som liksom blir de här dramatiska omsvängningarna. Man kan ju tänka sig att om antalet skogsbränder ökar väldigt kraftigt så kommer vi ju liksom... det är ju någonting som märks väldigt tydligt. Men alla de här mindre störningarna kommer vi att vänja oss vid.
Hur ser du på köttkonsumtionen?
För privat del?
Hur vi har gått från att... Nej, ja, men jag tänkte också globalt liksom. Men jag tänker så här att förut om man kollar på våra... mormor och morfar och sådär, så bodde ju många... nej, men bara satte på... Jag satt med min son och kollade på Emil Lönnebergen, som ändå inte så himla många år sedan. Liksom, den verkligheten var en ganska standard. Alltså, man åkte till en marknad, man odlade upp själv och man hade inte råd att äta kött varje dag. Det var något finare man hade. Och till att idag så går man bara till Nika Maxi eller och ropa hem hur mycket som helst. Och att det är en helt annan produktion än vad som fanns då också. Nu är det ju industrialiserat. Att man ser inte ens det som levande varelser. Man ser det bara, trycker in antibiotika, man har de här enorma, och man måste odla upp majs och soja överallt. Och det har blivit så här, skövla skog för att kunna metangasen från korna. Mm. Gå in lite grann på allt där.
Ja, nej, men det är klart att grundproblemet är ju där att om man nu kan prata om problem på det sättet, men i takt med att världens fattiga får det allt bättre så vill de också äta högre upp i näringskedjan. Och det kan man ju inte riktigt anklaga dem för, eller dem. Alltså det var ju så vi också har gjort i västvärlden. Vi har liksom ätit, ju bättre vi har fått det, desto mer kött har vi ätit och konsumerat. Nu har inte jag siffrorna i huvudet riktigt längre som står i boken, men den här när en hel miljoner människor går in i medelklassen, så innebär det att de vill äta högre upp i näringskedjan, och då är det liksom kött som står till buds. Och Kina ser ju det här nu, till exempel nu när de har lyckats lyfta människor ur fattigdom. Och det finns ju i Indien också naturligtvis, och i Sydostasien på olika ställen, Afrika. Och det kommer ju innebära enorma påfrestningar. Vi är återigen där. Här är också ett eget område som i sin egen kraft kan liksom ställa till problem för klimatsystemen, eftersom den måste ju också, jordbruket och köttkonsumtionen måste vara hållbar. Och det är den ju inte idag. Så ja, som sagt, det kommer bli, vi ska bli några miljarder till innan vi toppar, innan liksom kurvan, befolkningsutvecklingen vänder neråt. Alla de här människorna ska också ha mat. När de går in i medelklassen kommer de vilja äta mer kött. Frågan om hur detta ska lösas är enorm.
Och på 1950-talet så var vi 750 miljoner. Nu är väl... Och 2050... Hur många miljarder är vi då? Är det 10 miljarder?
Du har läst på min bok rätt bra, va?
Ja.
Jag tror du kan siffrorna bättre än jag nästan här.
Jag för mig att det var... Vad jag läste i alla fall så var det 10
miljarder.
Ja, jag
tror det där är ju...
Runt där.
Befolkningsfrågan är ju liksom... otroligt intressant. Man kan säga så att prognosen har skruvats ner lite grann. För det är inte de här för några år sedan så var det väl att vi skulle upp i 11 miljarder tror jag, Rosling. Ja, jag ska låta det vara osagt vem som sa det, men den har skruvats ner lite grann. Jag tror inte att det är riktigt 10 miljarder som gäller längre. Och just befolkningsfrågan är ju intressant, för att det fanns ju på 70-talet så var det ju rätt mycket, då varnades det väldigt mycket för just att vi inte skulle kunna föda hela världens befolkning, utan det fanns, eller var till och med på 60-talet tror jag, då kom det någon uppmärksammad bok som handlar om att liksom vi går mot en total kollaps och vi kommer inte att klara det här. Vi kommer inte kunna se till att det finns mat till alla. Men sen så kom det en agronom, tror jag var, Borlaug, och lyckades med ett mästerstycke lyckades han då revolutionera hela växtförädlingen, vilket gjorde att plötsligt kunde vi få ut extremt mycket mer spannmål till exempel, eller och vete och sådär, genom vilket gjorde att det sägs att han räddade 1 miljard människor liksom från hunger. Och samtidigt de här olyckskåparna då som hade hävdat att vi kommer inte oklara, det kommer bli svält i världen. De fick ju ett löjes skimmer över sig och hånades väldigt mycket för att de hade haft totalt fel. Så jag vill bara ha det sagt. När man säger om framtiden så tar man ju en enorm risk att man kommer att bli betraktad som lite löjlig när det visar sig, om det visar sig att man har fel. Ja, vad var vi nu egentligen? Vad var det jag skulle prata om egentligen?
Nej, men jag frågade alltså egentligen det som är intressant är ju så här att om vi är 750 miljoner personer 1950 och vi är 10 miljarder eller 9 miljarder, men vi är en betydligt stor ökning. Nu är vi runt 6 miljarder, men hur många människor klarar jorden? Och om vi är det 2050, hur ser det ut 2100? Då borde vi i den här takten borde vi vara uppe på en, jag vet inte, 15 miljarder kanske 2100.
Nej, så är det inte. Utan vi kommer, enligt beräkningarna som är nu, så kommer vi att pika någonstans 2050. Och sen kommer det att börja sjunka. Helt enkelt för att folk kommer att skaffa färre barn. Den stora tillväxten kommer ju ske i Afrika nu de närmaste åren. Och även i Asien till viss del. Men den här utvecklingen, och då kan jag verkligen rekommendera ett avsnitt som P3 Dystopia har gjort om befolkningsutvecklingen och sådär. Och om vi är överbefolkade eller inte. Så det kommer inte bli några 15 miljarder. Det kan man var ganska säker på, utan det kommer nog att pika någonstans 9,5 miljard kanske. Men det är väl ändå 2,5 miljard fler än vad vi är idag, tror jag. Och det man kan hoppas då på, vilket jag någonstans hoppas kanske också, det är ju att vi hittar en bolag i norma bolag för även för klimatet. Alltså någon som kommer med den där avgörande idén som då kan fixa allting. Och det tror jag liksom den föreställning om den moderna världen och om människans skaparkraft ligger nog rätt djupt rotad i de flesta av oss. Att vi löser det nog. Vi fixar det nog. Vi kommer på något genialt. Vi har det inom oss. Att vi alltid nog egentligen kan kontrollera världen runt omkring oss och naturen. Och det är klart att det kan vi sätta vårt hopp till, om vi nu har ett hopp. Men jag skulle säga att det är farligt att hoppas på någonting som man inte vet vad det är. Det är ju liksom som Bidens den här nya gröna given som han har upprättat. Alltså en stor del av de utsläppsminskningar som ska göras i framtiden har han redan intecknat som att det ska göras med teknik som ännu inte är uppfunnen. Alltså det är liksom nästan någon sorts magiskt tänkande där liksom, att vi kommer, alltså tron på människans inneboende kraft är så stor så att vi ska göra det här med teknik som inte är uppfunnen, för det kan vi. Och det är rätt häftig och lite skrämmande bild av För det är inte säkert, tänk om det inte kommer någon ny teknik då. Tänk om det inte kommer något nytt genombrott. Kan göra det, men tänk om.
Men en sak som jag har tänkt på, det är det här skillnaden med rika och fattiga. Känns det som att det kommer bara bli ännu större. Vad är dina tankar kring
det? Ja, men i länder med svaga omfördelningssystem så kommer det ju bli det naturligtvis. Absolut. Och det,
men så här, vattenbrist, folk, de rika kommer ju köpa,
ja,
in
så det sker ju.
Och då kommer det ju gå från, absolut, de fattiga. Det är samma sak som, nej, med Kim Kardashian nu, de köpte in brandmän.
Bara, ja, så, men så kommer det ju bli. Och det ser man ju, eftersom vi ser det redan idag, kan vi vara rätt säkra på att det kommer fortsätta så. Som du säger, Kim Kardashian fixade sin egen brandkår som räddade hennes hus och det intilliggande kvarteret. När de andra brandbilarna blåste förbi åt andra hållet. För att det fanns något mer begärtansvärt att rädda kanske. Eller för att det var där det egentligen insatsen krävdes. Och likadant i Indien. Alltså i länder med stor korruption, svaga liksom, samhällsviktiga system, så kommer det bli en större uppdelning av en fattig och rik.
När du har gjort allting, är det någonting som du har reagerat på lite extra mycket? Och så som du var så här att du hade, när du skrev den här boken, att du hade en förhoppning. För du måste ändå, du är också en människa och sitter med ett visst hopp. Men sen så bara så, var det någonting som bara, nej, den där också. Eller, ah, det där fick jag lite, låg du och tänkte på lite extra mycket på natten.
Alltså jag, just de här dolda grejerna, det som sker som man inte har koll på, som kanske inte låter så, alltså vi vet ju allt det här med haven och isarna och regnskogen och metanet som liksom släpps ut och sådär, de är så uppenbara på något sätt, och havsnivåhöjning och sådär, men det är de här smygande grejerna som till exempel vår cementproduktion. Det låter ju inte så jäkla spännande, upphetsande, men liksom hade vår cementproduktion varit ett land så hade det varit världens tredje största utsläppsland. Alltså vi, liksom, det är så, och det är ju, har ju blivit på tapeten nu till exempel med Cementa. Och det är ju väldigt illustrativt. Vi måste ha cement för att kunna bygga hus, men samtidigt vet vi att produktionen är inte hållbar. Den släpper ut enorma mängder koldioxid. Och då står liksom då en miljö- och klimatminister och säger att ja, men vi måste ändå förlänga liksom produktionen för Cementa då, till exempel med 8 månader. Gör till och med en lagändring för att det ska åstadkommas. Och det illustrerar ju den rävsax vi sitter i. Vi måste ha cement för att kunna bygga hus. Ska vi importera cement någon annanstans ifrån? Ja, då är den ju ännu mer miljövårdlig liksom, och skadlig för klimatet. Och då kan man säga så, ja, men varför bygger vi inte hus i trä? Vilket en del säger. Ja, men då hamnar vi i en annan problematik. Liksom. Då ska vi såga ner en massa trä som i sig binder mängder av kol. Så det är ju den här rävsaxen som vi sitter i. Och den biter oss från olika håll. Var vi än vänder oss så finns det en ny problematik att hantera. Eftersom vi i vår civilisation hela tiden måste framåt. Vårt samhälle måste framåt. Vi måste ha tillväxt varje år. De som har lånat pengar måste ha, så de kan tjäna ihop till räntan. Liksom alla vill ha avkastning på sina aktier.
Hela samhället är byggt på fel för att lösa det.
Man kan säga så att ja, alltså på sätt och vis kan man ju säga så att det hade varit enklare
med ett
samhälle som inte behövde tillväxt om man skulle lösa det här problemet. Ja, det kan man säga. Sen vill inte jag framstå som en tillväxt hatare på det sättet. Jag bara konstaterar att det blir svårare att lösa de här sakerna när vi livnär oss så mycket på jordens resurser och samtidigt kräver mer hela tiden.
Mm. Vad har du själv funderat på då, med meningen med livet?
Ja, men jag tycker absolut, alltså meningen med livet för mig är rätt självklar och uppenbar. Meningen med livet är att försöka ställa det här till rätta i den utsträckning jag kan. Och det är på ett sätt och vis är det fantastiskt att ha en mening med livet. Jag kan inte göra så mycket naturligtvis. Jag är bara en liten människa naturligtvis. Men meningen med livet är att göra allt jag kan. Så mycket jag förmår. För att ställa saker och ting som vi har gjort fel till rätta. Och jag försöker verkligen inte liksom lyfta fram mig själv som något gott exempel. Eller jag överskattar inte mina egna förmågor eller krafter. Men för min egen del så är det skönt att mitt liv inte bara är en viljelös där jag driver runt utan att veta riktigt vad jag vill.
Mm. Och är det några saker som du har tänkt på att du ska göra mindre av eller mer av? Så här, för känslan efter jag har läst boken var ju så här att dels känna så här, oj vad vi är födda i rätt tid.
Ja, vad roligt att du känner så.
Alltså att vi är precis... Ja, nej men jag är född i rätt tid.
Jaha, du menar så, ja just det.
Alltså att jag är född precis innan helvetet brakar ur. Jag vet inte om jag hade velat vara född då 50 år. Och liksom komma in till den här världen där vi har då. Där är så att det kanske är så att hela min tillvaro styrs kanske av lagar. Att jag inte får göra någonting för att släppa ut någonting alls. Så kan det ju vara för att man i sista stund försöker göra allt för att man ska ändras. Och sen så otroligt tacksam att man är född på den tiden som man är. Att man får, trots allt nu så finns det skogar, det finns grejer. Man kan köpa det man vill, man kan gå och få det man vill ha.
Ja.
Sådär. Men sen så är det också väldigt skrämmande den tiden som civilisationen har framför sig.
Ja, om vi inte tar de här exceptionella krafttagen så är det ju så. Faktiskt. Och det går ju inte en dag utan att jag tänker på det här med viss sorg. Det är klart att man kan glädjas åt att man föddes nu och att man har fått leva det liv man har levt. Men jag känner ju en viss klimatsorg nästan varje dag för det som eventuellt då kan drabba mina barn och deras barn. Det är ofrånkomligt. Det måste vi lära oss hantera och leva med. Det går inte att bortse från den. Det går inte att liksom tänka så här att vi måste hantera den. Det är bara så det är.
Vi kommer behöva leva med en sorg. Alltså vi kommer behöva hantera en sorg.
Ja,
det är egentligen, när vi blir insatta i det så kommer vi behöva förstå.
På något sätt
konsekvenser.
Så måste vi nog göra det. Det tror jag. För alternativet existerar tyvärr inte. Och det låter väldigt hemskt och det är jobbigt och sådär. Men det är vår kultur har allt för länge liksom vänt sig bort från det här. Jag brukar ta det här exemplet med Matrix. Att det är nu när jag har försökt ibland dra den liknelsen med lite yngre människor så har de ingen aning om vad Matrix är och har absolut inte sett den sådär. Vilket jag trodde alla hade gjort. Men så är det inte. Nej, men det handlar om att när man rycker ut pluggen i nacken i Matrix och hamnar i det här i den andra världen så är det ju en jävligt jobbig värld. Den är definitivt inte trevligare än att vara inne i Matrix. Och det är ju en del som försöker återvända in i Matrix. Men det är en sannare värld. Och jag tror att man mår bättre av att se verkligheten som den är än att leva med en falsk bild av verkligheten.
Om du skulle göra en sista grej, att du sammanfattar verkligheten så som forskningen visar just nu.
Nej, men om jag ska sammanfatta det just nu så står vi ju inför ett jätteviktigt möte i Glasgow, ett klimatmöte, där världen måste hamna på rätt spår. Och själv är jag fruktansvärt trött på alla de här vi måste. För det har sagts i så många år att vi måste. Men det för det första är det svårt att definiera ett vi. Vilka är vi? Är det världsledarna? Är det Bolsonaro och Putin? Nej, det är det ju uppenbarligen inte, för de tar ju inte det ansvaret. Men så om man ska definiera det vet, så är det liksom Europa och USA måste ju liksom då driva på det här. Det ligger ett extremt stort ansvar på Europa och USA att ta de här stegen. De måste börja prata om det här som vi är inne i nu på ett annat sätt. Annars riskerar vi att tappa taget om allt. Liksom. Och det tror jag är det är där vi står just nu. Att lite grann som Rockström säger, att vi måste liksom, allting måste göras precis rätt. De här 1000 schackpartierna som spelas över hela världen, där måste vi flytta våra drag nu samtidigt. Och det är ju en svindlande uppgift. Den är oerhörd.
Vad säger du till dina barn? Om de frågar, pappa, vad jobbar du med? Då säger du det här och det här. Då säger du, och då så hör de någonting när du pratar om någon så här, att nej, men civilisationen kommer dö. Om 150 år så kanske inte ens liksom, det som är nu finns inte ens kvar. Vad tänker du liksom?
Ja, men det är jättesvårt. Jag har fått den frågan tidigare. Jag har liksom inget riktigt bra svar på det. Jag tror att dels så vet de nog mer än vad jag inbillar mig att de vet. Jag tror att man pratar ju om det här på ett helt annat sätt idag. Man pratar om det i skolan, och Greta har naturligtvis bidragit till att lyfta det här. Samtidigt så är de ju tonåringar, och jag kan inte säga att jag själv i tonåren tänkte så där otroligt mycket på klimat och miljö. Så är det ju. Men jag försöker väl att ganska försiktigt prata om det här på ett sätt som jag hoppas att de kan ta till sig av och inse att världen kommer nog att förändras en hel del om det fortsätter på det här sättet. Sen är det ju så att vi trots allt så bor vi ju i ett land som inte kommer att vara värst drabbat. Och det måste man ju också på något sätt förmedla. För så är det ju helt enkelt. Det finns många länder som kommer att drabbas betydligt värre än Sverige.
Ja, Johan Rockström berättade om att Sverige blir nog en av de, eller så Norden blir en av de bästa ställena på jorden att vara på. Så att vi kommer nog få ta emot alltså mycket folk som vill hit.
Ja, och det, vilka påfrestningar det ställer oss inför, det går ju bara att spekulera i det. Eller det går nästan inte att spekulera i. Men det är väl min bild också att Sverige kommer klara sig förhållandevis väl om man jämför med många andra platser.
Mm. Kina, är de, för du nämnde inte dem i det här, är de på rätt väg? Jag hörde att de hade stängt igen i alla fall nu nyligen, alla gått ut med att de stänger igen alla kolgruvor utom lands, att de inte ska satsa pengar på det.
Ja, de ska inte satsa pengar på eller finansiera några kolkraftverk
utomlands.
Och det är ju en enorm sak, för Kina har ju varit en garant för att många länder i Sydostasien och Afrika har kunnat bygga kolkraftverk tidigare. Och att de väljer en annan väg där är ju otroligt ett stort steg. Men samtidigt ska man komma ihåg att samma löften gäller ju inte den inhemska kolkraften. Alltså Kina har idag 1000 kolkraftverk som är i drift. De har planerat att i år kommer de bygga 46 stycken. Och det är ju klart, har man 1000 stycken så är det inte 46 en så stor grej. Men de har planer för betydligt mer. Och de planerna har inte liksom ändrats så himla mycket. Jag tror det är 246 gigawatt eller något sånt där som ska byggas. Det man hoppas på är ju att de ska förändras. Men oavsett vilket så för att Kina ska ligga i linje med liksom de sina mål att vara koldioxidneutralt 2060, skulle de behöva stänga 600 kolkraftverk de närmaste 10 åren. Och det är väldigt svårt att se hur det ska gå till. Istället så har ju Kina då lovat att deras utsläpp ska pika före 2030, har de ju sagt nu. Och det innebär ju att de kommer släppa ut miljarder ton koldioxid mer än vad de gör idag. Jag har ingen exakt siffra, men Kina är ju, och ändå, då ska man komma ihåg, då kan man kritisera Kina och säga att det här är förkastligt och idiotiskt och sådär. Men per capita så är ju USA och Japan till exempel och Australien mycket värre än Kina. De har ju högre koldioxidutsläpp per person.
Mm. Hur ser framtiden ut för dig nu? Blir det en till bok? Eller hur går tankarna? Vad kommer du jobba med? Vad kommer du följa? Fokus?
Ja, kanske en ny bok. Jag har börjat fundera lite grann. Men det är ju så fruktansvärt jobbigt att skriva en bok. Så att det jag vet inte om jag pallar med det helt enkelt.
Hur mycket tid har du lagt på boken som du skrivit nu?
Alltså jag skrev det väldigt intensivt. Jag skrev kanske intensivt under 5-6 månader. Då jag liksom så jobbar jag heltid samtidigt. Så det
är... Så har du familj.
Så det var rätt mycket då, ja. Det var det. Så jag drar mig lite grann för att sätta igång ett nytt projekt. Det gör
jag. Mm. Jag förstår det. Jag förstår det. Det är ju också... Det är så mycket jobbigare att skriva en bok än man tror. Alltså, jag har skrivit den också.
Ja, det är verkligen... Det sätter igång processer som man inte har kontroll över riktigt. Vilket är både bra och dåligt.
Och sen är det allt det här också. Det är ju lätt så här... Jag rekommenderar ju verkligen alla att liksom läsa den här boken för att gå på ännu mer detalj på alla de här bitarna. 8 steg mot avgrunden. Den är viktig att läsa. Lite grann sammanfattat att vad alla pratar om. Men det är ju också jättemycket tankeställare kring meningen med livet, kring vad ska jag göra de här åren, hur kommer det gå för mina barns barn och Elvis, vilken värld kommer han växa upp i, vad är bara världen om 10 år, vad sker när vi har de här 9,5 åren på oss, och om 10 år så ser vi tydligt att vi inte har klarat det, vad går världen in i för mode då? Och så här, kommer världen börja... Det här är ju klassiska då, som också skriver om, men att då kanske man går in i ett rustningsläge istället. Man vet att det kommer att ta slut och då rustar alla för att klara sig så länge som möjligt i helvetet.
Ja, det är ju jättesvårt att veta. Och det är grejen är, som du säger där också, att det är ju... Nu lever vi ju livet tuffar på. Liksom nu firar folk som får gå ut på krogen igen, nu kan man börja resa igen. Liksom. Vi lever så nära det här. Och det är jag ju inne på i boken, att det påminner mig väldigt mycket om just att leva så här nära en hotande katastrof och ändå tuffa livet på som vanligt. Det påminner mig väldigt mycket om just det här som jag hade varit med om i min om en privat tragedi då, liksom där jag levde nära en katastrof utan att veta om det, utan att ana det. Och det har jag ju också med i boken där, liksom att det finns det här, att man är, man lever och man vet inte vad som, att man är så nära avgrunden som man faktiskt är.
Mm. Berätta lite kort om den.
Ja, det är ju en parallell historia i boken som handlar om min bror. Och det handlar ju just om det här att det är egentligen tre historier i boken, om det handlar om tornseglar också, men det handlar ju just det här om att vi var en familj som levde ett normalt och vanligt liv utan att fatta vad det var egentligen som pågick och hur det skakade om oss i grunden och hur det drabbade oss på alla möjliga sätt. det finns med liksom som parallella berättelser i boken att det blir liksom någon sorts bild för var hela vår civilisation är på väg just nu.
Mm. Stort tack att du tog dig tiden att vara med, Jonathan. Det har varit jätteintressant att prata med dig.
Tack så mycket. Hoppas inte du är för deprimerad efter det här samtalet.
Nej, jag blev lite... Nej, men jag är ännu mer deprimerad när jag läste boken faktiskt. Så att nu... men jag är på väg tillbaka. Jag är på väg tillbaka. Så att det är ju det fina med människan. Vi glömmer det också. Så att vi går vidare och lever som ingenting har hänt. Men... Nu så, men man har fått en annan helt annan förståelse. Men du, stort tack Jonathan. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, går det att göra?
Absolut. Jag har mail som alla andra. Ja.
Mm. Men stort tack.
Stort Jonathan, tack för att jag fick vara med. Mycket intressant samtal.
Fram Gangs Body with Alexander Polaros.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.